Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name.
Hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå, hallå, säger jag också. Och jag heter Per Bjurman och är en av karaktärerna i den här NHL-podcasten. Och den andra som just drog sin klassiska hallåramsa, han heter Jonathan Ekeliv.
Ja.
Han befinner sig i Stockholm, jag befinner mig i New York. Och vi ska nu spela in avsnitt nummer 198 av den här podcast. Hur står det till?
Ja.
Nu, ja, det är en viktig fråga med dig nu. Har du hunnit hämta dig? Har du hunnit smälta det här? Du är inte nere i det djupaste hålet längre, hoppas jag.
Nej, man brukar prata om att man bryter ihop och kommer igen. Och jag börjar så smått kravla mig upp i det här kom igen stadiet. Alltså, jag var ju totalt nedbruten psykiskt och mentalt för ungefär ett dygn sedan. Ja. Men som tur var så lät vi det gå en dag mellan själva det här traumat och att vi spelar in den här podden nu, som gjort att jag har kunnat hämta i kapp lite grann. För att igår hade vi inte kunnat spela in det kan jag säga.
Nej, jag förstod ju det. Så det var ju inte egentligen tänkt att vi skulle spela in under torsdagen, men när det som hände på onsdagen då hände, så tror jag mejlade dig rätt snabbt att vi skjuter det till fredag så du hinner återhämta dig. För vad som hände då var ju att den sista konferensfinalen i öst också avgjordes och det gick åt skogen för Jonathans Tampa Bay Lightning. Ja. Detta kommer vi såklart att prata jättemycket om i dagens podcast. Likaså den andra konferensfinalen och det som väntar nu då, själva cherry on the top av hela hockeysäsongen, Stanley Cup-finalen. Ja. Men vi ska börja med lite annat för det har hänt andra saker här på det är som att säsongerna går i varann i princip nu. Förr var det att det liksom, ja, det blev en lång dvala av ingenting, men det händer saker hela tiden.
Ja, precis. Det är typ i augusti som NHL är som kallast, men det händer liksom, då kan det ändå vara någon sån här college free agent till exempel som det är snack om, någon Jimmy Vesey race eller sånt där. Jag tycker det är hela kalenderåret så är det något slags surr om NHL, och nu är det ju nästan som allra hetast ändå.
Ja, så är det. Och vad ska vi börja med, Jonte? Vi har ju en hel del. Till exempel nu så har ju New York Rangers då tydligen till slut bestämt sig för en ny coach. Ja. Och det blir David heter han, va? David Quinn.
David Quinn. Dave ja. Quinn.
Ja, från Boston University. Det har ju ryktats ett tag om att han var aktuell, men big picture wise så är det ju ändå ett oväntat namn för att vara Rangers. För Rangers har ju en historia av att gå efter tunga namn, flashiga namn. Det är ju klubbens adelsmärke, har varit i många år att man har en jävla förbläss för redan etablerade namn med viss stjärnglans. Ja. Men man har ju uppenbarligen bestämt sig för en ny strategi i Rangers, och den manifesteras väl delvis genom det här också då, att en 51-åring som aldrig har varit huvudtränare i NHL tidigare tar över befälet på Manhattan.
Ja, precis. Det är väl, kan man väl säga, lite grann sen Jeff Gorton tog över från Glenn Seder som faktisk general manager. Det har skett ett litet skifte och till och med fått med ägarna på det här att det ska genomföras en rebuild och att det kan vara det bästa för Rangers på sikt. Istället för att släcka bränder och försöka hålla liv i någon slags slutspelssvit.
Ja.
Så att det här är väl bra. Och det är ju lite uppfriskande tycker jag att Rangers liksom ett antal andra klubbar har tittat sig om på en bredare marknad än att bara fiska upp gamla NHL-namn här. Att det är faktiskt...
Ja.
Ja, men att det är lite uppfriskande här med ett antal college-tränare som har klivit in i ligan på senare tid.
Absolut, så det är inte bara blir sån här rundgång med Bob Hartley, Vigneault, Lindy Ruff och Tippett och så vidare. Jag kan ju inte särskilt mycket om honom. Jag såg när jag kom hem igår kväll så såg jag eftersändningen av presskonferensen på, de var ju på Garden och det var ett väldigt medieuppbåd. Rangers får ny tränare, en big deal här. Ja, de har bara haft 35 huvudcoacher genom åren.
Ja, just det.
På 90 år, 95 år eller vad det är.
Det är sant.
Ja. Och han verkade ju, det som stod med mest var att han låter exakt som Mike Sullivan när han pratar.
Han är lite lik honom utseendemässigt också.
Ja, kanske lite, ja, inte så, men han har samma utstrålning på minst. Ja. Men han verkar ju vara modern, han pratar mycket om possession och det ska inte bara känns, det tycker jag, det finns tillfällen när man måste göra så, men det är inte huvud, det är inte grundbulten i spelsystemet. Ja. Och han till de unga eller mer moderna fansens gränslösa glädje så säger han ju också att han tar avsevärd hjälp av fancy stats och modern statistik som ett hjälpmedel. Han,
exakt, det är en sån trogen bloggläsare och poddlyssnare som Tobias Pettersson blir ju fullständigt lyrisk när han ser sånt.
Ja,
han är väl en av de starkast propagerande just fancy stats.
Ja. Ja, men han sa också Quinn att hur man använder det får vi se, vi kollar på det och sen somligt använder man och hur mycket man pratar med spelarna om det är en helt annan sak.
Ja,
ja, men det känns ju ändå som att något nytt och fräscht och spännande här. Det ska bli kul att se jag tror det.
Ja,
jag tror det. Jag, för min del handlar det mest om det blir roliga presskonferenser eller inte. Jag hoppas det.
Ja, nej, men, jag är väl också rätt positivt inställd till det här. Och som sagt, man har inte så bra koll på honom. Utan mer, jag har hört vad man ser på presskonferensen. Det som har kommit, det som har sagts om honom utifrån hans år där i Boston University. Är väl att han, just det här med att han är, vill spela en uptempo hockey, ganska modern och gillar att arbeta med unga spelare, precis den process som Rangers befinner sig just nu.
Mm.
Och de fick ja, betala rätt dyrt för honom också, såg jag. Det är klart, är man Rangers coach får man bra betalt. 2,5 miljoner, han är ju topp 10 bäst betald som huvudtränare i NHL, trots att han aldrig varit huvudtränare i NHL. Men det är för att han är man huvudtränare i Boston University, som är ett av de absolut mest creddiga ställena inom college hockeyn. Då kostar det att rycka loss han därifrån faktiskt, för han var inte dåligt betald där heller, ska jag säga.
Nej, men det är ju som med några klubbar som Rangers och Maple Leafs och Canadiens och några till, de har ju för mycket pengar och nu sen lönetaget infördes så vet de ju knappt vad de ska göra av pengarna.
Nej, precis.
För de får spendera på annan personal och på resor och på dylikt.
Precis.
Och han har ju några killar i laget som har haft honom som tränare tidigare. Shattenkirk är en och Kevin Hayes är en. De har bara gått att säga om honom.
Ja, jag noterar faktiskt att det, alltså, Rangers är ett väldigt college-präglat lag. Det känns som att de har Chris Drury som assisterande genom manager, och han älskar ju college hockey. Det var han som fick, som var kanske allra hårdast på Jimmy Vesey, att han skulle minst välja Rangers när det var huggsexan av honom för 2 år sedan. Och jag menar, Chris Kreider kom ju där från Boston universiteten, och vi har, du sa ju Kevin Hayes och alla de där, Shattenkirk, Neil Pionk, Brady Shea, ja, det finns ju Rangers består ju mest av amerikaner. Jag tror att det är 10-11 amerikaner i det laget, och mer än någon annan nation.
Jag ska ta till nu, sa Pionk, jag tycker det är ett av de roligaste namnen någonsin.
Ja, det är svårt att ta den spelaren seriöst.
Att man kan heta Pionk, det är underbart.
Ja.
Det om det. Vi får se vilka, han ska ju bygga en egen stab, förstod man av presskonferensen igår med assistants och så. Och då lär väl Lindy Ruff försvinna. Jag har inte hört något annat.
Ja, det känns
Och det intressantaste är väl då att det sägs att Rangers är väldigt sugna på att ta in Rickard Grönborg i någon slags position. Antingen som assisterande eller som ny coach för AHL-laget eller något sånt. Och ja, han har ju blivit ett namn här. Det är väl TSN och Hockey nu som har puffat för honom. För han har vunnit två VM-guld nu, och han är ju väldigt amerikansk, Rickard. Han har ju bott här i många år och pratar klockren amerikansk engelska.
Amerikansk fru.
Ja, och ha en amerikansk attityd.
Ja.
Så att han har blivit hett namn här. Men vad som jag har förstått det av honom själv, så är han vill vara huvudcoach eller inte alls.
Nej.
Och just nu finns det inga jobb lediga längre. Och dessutom är de konservativa, skulle aldrig våga. Det finns ingen klubb som tror jag skulle våga anställa en svensk eller europé direkt utan en erfarenhet.
Ja, precis. Det är det som är lite, det är klart att Grönborg har verkligen jobbat upp ett fint CV här nu med två raka VM-titlar och den här attityden som man har som borde passa så väl in borta i Nordamerika. Men han har ju liksom, det är ju en annan sak att vara klubblagstränare och att vara i NHL. Mm. När man jobbar på daglig basis på ett helt annat sätt. Det är ju inte, han har ju, han nästan ingen erfarenhet av alls. Speciellt inte på den här nivån. Så att jag kan förstå att Grönborg kanske trots allt, trots sitt fina CV här, får tona ner förväntningarna lite grann om han ska skapa sig en NHL-karriär. Att han får börja som assisterande eller nere i AHL och faktiskt bygga upp sig lite igen.
Ja. Ja, precis. Ja, eller college igen är också ett, det är uppenbarligen en bra väg att gå nu.
Ja, helt uppenbart. Vi har ju sett Jim Montgomery till Dallas till exempel, som ska ha varit Rangers första val. Men han sa nej till Rangers för att han ville väl uppenbarligen inte gå in i ett rebuild-process, utan han ville ha ett kanske lite mer färdigt lag som Dallas.
Frågan är vad som hände med han i Marlies då? Alla var ju så sugna på honom. Vad heter han? Sheldon Keefe. Men nu finns det som sagt inga fler lediga jobb. Och vid det här laget är det ju ingen som sparkar sin coach. Nu är det för sent för det. Man måste ju börja bygga för nästa säsong nu.
Ja, jag har ett alternativ på ett lag som eventuellt skulle kunna sparka sin coach. Och det skulle kunna vara en möjlig övergång här faktiskt.
Washington?
Ja, det är ett alternativ som jag glömde bort i fallet. Men det tar vi senare. Men jag tänkte på Islanders.
Ja. Ja, fast nej. Jag tror att Doug Waite är ändå en Lula Morielli-kille.
Det tror jag. Mm.
Ja, det tror jag faktiskt. Han har ju den utstrålningen och auktoriteten och synen på. Jag tror att han inte alls är problemet i Brooklyn. Och det, som sagt, därmed har vi hittat en bra övergång här. För det är också en nyhet då att det händer saker i Islanders. Och det som verkligen händer är att Lula Moriello, Old School Lou, som byggde New Jersey Devils till ett mästarlag och sen har, under några år har varit general manager i Toronto. Som vi sa, han kommer inte att trivas i någon, den nya rollen i Toronto som någon slags konsult bara i bakgrunden.
Nej.
Han är boss. Liksom. Och nu kommer han till Brooklyn. Och är det någonstans där alltid har funnit bossar med italiensk klingande namn så är det i Brooklyn, om vi säger så.
Ja, det är klippt och skuren där.
Ja, för det var ju ett litet skämt med maffia connections. Och det har inte Lou. Det ska vi inte sitta här och påstå.
Ja, men det, han har den auran fast han är... Det måste man ändå få se.
Ja, han skulle kunna spela en maffiaboss.
Skulle göra sig jättebra. En serie om Lou Lamoriello som maffiaboss. Det är 5+.
Ja, Big Lou. Ja, absolut. Han skulle sitta vid något restaurangbord och stirra ut någon. Han skulle vara perfekt i den rollen.
HBO skulle tjäna miljarder.
Ja, nej, men han tar över, och riktigt vilken roll det är han ska ha där, den är stor och någon slags övergripande, och alla väntar ju nu bara på att första beslutet ska vara att Garth Snow försvinner någonstans, vilket ju fansen har väntat på länge. Det tror jag blir konsekvensen till att börja med, för han har ju varit misslyckad.
Ja, det kan man verkligen säga. Ja, men han har ju faktiskt fått, de har ju uttalat sagt att nu är Lamoriello som är boss här och han har full authority of all hockey matters.
Ja, och det kan ju inte vara så att Garth Snow vill stanna under de premisserna heller.
Ja. Det som enda lilla som talar för Garth Snow här fortfarande, det är ju att han uttryckligen har varit så positiv till Lamoriello genom hela sin karriär, att det han ser han upp till, och de har haft en liksom bra relation tillsammans. Så han har ju faktiskt Lou Lamoriellos son som assisterande genomärsare, Chris Lamoriello. Men frågan om han då accepterar att nu plötsligt faktiskt bli av med sin makt. För att Lamoriello som kommer in nu, då har inte Garth Snow egentligen någon beslutsrätt överhuvudtaget.
Nej. Det är, och det ska bli intressant. Vi ska komma ihåg att Lou är 75 år nu.
Oj, ja, precis. Han fyller 76 här snart, ska jag säga.
Ja. Då är man ju faktiskt rätt så gammal.
Ja, det får man ändå säga.
Men han tvivlar inte på sin egen förmåga, och ja, är det någonstans han ska så är det dit. Alltså, det känns som en organisation som inte har som har en potential och talang men aldrig lyckas förlösa den. Och behöver en fast hand som kan styra upp det här och göra det till en riktig NHL-klubb faktiskt igen.
Ja.
Och jag tror på det.
Ja, när du säger det så tycker jag faktiskt att du har poäng här. Det har ju varit så otroligt mycket kaos kring Islanders på isen, men också utanför, med allt det här med arenafrågan och det faktum att John Tavares fortfarande inte är signad. Och
nej.
Ägar fråga som har varit, som börjar lösa, man liksom löser nu, men som har varit sånt snack om i 10 års tid egentligen, tycker jag.
Ja.
Och ja.
Ja, det borde väl vara så att Lou rätt så omedelbart sätter sig ner med John Tavares. Det måste ju vara huvuduppgiften.
Ja,
att få hans namn på ett papper.
Precis, faktum är ju att det sägs ju att han träffade honom redan en vecka innan det blev officiellt att han skulle ta över klubben. Och att det var något som inte ens Gord Snow visste om. Så ägarna visste ju om det naturligtvis och hade gett permission för Lamoriello att träffa Tavares och snacka om det. Och sen en vecka senare så blev det faktiskt officiellt då att han skulle ta över dem. Så att det är ju onekligen så att han har ju kort om tid på sig här nu, men han och för Tavares skull så handlar det ju noll om pengar om han ska stanna i Islanders, för de kommer erbjuda så mycket de kan.
Ja.
Det handlar ju bara om att sälja in för honom att det kommer bli stabilitet i den här klubben snart. Vi har en framtidsvision, vi har en arena deal på plats. Förbli här, snälla John Tavares. Liksom.
Ja, ja det, men det måste ju vara positivt för honom också, tycker man. Att han ser att en sån, jag menar, väldokumenterad enastående chef kommer in.
Ja, ja. Och jag ser framför mig här också att man kanske kan försöka få över Mark Hunter som vi pratade om förra veckan när vi pratade om Lamoriello, Dubas och Hunter i Toronto. Hunter blev ju osidosatt då för Dubas räkning istället. De var ju båda assisterande bakom Lou i Toronto. Och Hunter är också väldigt respekterad. Han var ju chefscout där, har ett liksom extremt, alltså hans talangöga har ju varit vida känt, och att han har stor del i alla de här fina prospekten som de har samlat ihop sig där. Och att han då skulle kanske kunna tänka sig då att ta general manager rollen istället för Gord Snow och återigen samarbeta med Lamoriello fast i Brooklyn då.
Ja.
Och det känns ju som en bra duo ändå, tycker jag.
Ja.
Om det nu blir så.
Ja. Det blir väldigt spännande att se vad som händer med Islanders. Det är några konstiga säsonger ändå som väntar här nu i och med att de inte riktigt bor i Barclays Center längre. De kommer att alternera mellan det och gamla Nassau Coliseum tills den här nya arenan i Belmont Park är färdig om några år.
Ja, precis.
Det känns lite underligt.
Ja, exakt. Och hur mycket de än säljer in för Tavares att de ska faktiskt bygga en ny arena, så är det ju några stökiga år som väntar här. Alltså det är inget snack om det. Och Lou får några jobbiga kontrakt i knät när han tar över nu här med Andrew Ladd och Casey Sikas och kanske Johnny Borsak till viss del. Alltså det är ganska till åldern komna spelare som sitter på långtidskontrakt som är inte så lätt att hantera kanske. Så att, och en målvaktssida som måste klara upp också.
En annan intressant aspekt som dök upp direkt i New York Post var att det här kanske innebär att det blir till Islanders Kowalczuk går. För han har en fortfarande, det var ju, Lou älskade honom, det tror ju ingen. Alla tror att Lamoriello ångrade att han tog Kowalczuk till New Jersey, men inte alls. Han såg honom som en fantastiskt bra hockeyspelare.
Ja, och det var ju han som kastade pengarna och offrade mycket för att få dit honom till New Jersey en gång i tiden.
Mm.
Det var ju Lou move all the way.
Ja. 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 Apropå kontrakt så har du och jag just suttit i ett tv-inslag med Linn Nordström och pratat om att Elias Pettersson skrev på kontrakt idag.
Ja, just det.
Med Vancouver Canucks. Och det var väldigt roligt därför att du har en så speciell tv-röst. Du börjar prata så fort så man blir alldeles paff.
Ja, du fick ju nästan lugna ner mig där.
Du går upp i något slags varm när du hamnar framför kameran som man inte är helt van vid.
Nej, ja, jag kan ju hamna nästan i det stadiet i podden ibland så att du får tona ner mig. Men jag blir så exalterad så att jag får inte stopp på mig själv. Så att jag slår knut på mig själv på något vis.
Ja, ja. Ja, du blir övertänd.
Jag blir övertänd, det är faktiskt rätt ord.
Men det gick ju bra ändå. Och vi kom fram till att det var väl inte helt oväntat. Men Elias Pettersson har skrivit på och kommer att vara NHL-spelare från och med nästa säsong.
Ja, precis. Och vi har ju under många tillfällen den här säsongen poängterat att de har ju trots allt en ganska spännande framtid till mötet Vancouver här nu. Med dels det fina genombrottet för Brock Besser. Och sen så Bo Horvath kan man väl säga förra året. Och sen det faktum att Elias Pettersson och Jonathan Dahlén kommer över till nästa säsong i någon slags symboliskt generationsskifte. Svenskt radarpars generationsskifte på den kanadensiska västkusten.
Ja, det är absolut. Nu fastnar jag med tungan.
Det gjorde som jag.
Ja, det är lite spännande med Vancouver, men det är också spännande, tycker jag, att det liksom markerar ett generationsskifte vad gäller svenska stjärnor i NHL nu på de kommer dit och Dahlin kommer till Buffalo och fler unga som skulle kunna vara grundbulten i en ny gyllene svensk generation på något vis.
Ja.
Och jävligt spännande. Jag tycker det ska bli, nästa säsong känns väldigt rolig att se fram emot.
Ja, jag håller verkligen med dig, för det kändes som att det var en liten lucka där trots allt efter att Foppa, Sundin, Lidström och det här gänget la av. Så visst, då kände man att det var många unga talanger på gång, men det är klart att de kunde inte ta över manteln direkt. Men nu har ett knippe med Filip Forsberg, Erik Karlsson och så vidare verkligen slagit igenom och tagit det, och Victor Hedman och sådär. Men nu fylls det på med ytterligare till, så nu kan man verkligen säga att den här generationsväxlingen från den tiden när Sverige stod på sin topp nästan och tog OS-guld 2006 verkligen är fullbordad. Ja. För nu har Sverige så fruktansvärt mycket bra talanger, två mästerskapstitlar i rad här på CV:t, och skulle man få ställa upp sitt allra bästa lag, ja, då skulle man ju nästan kunna konkurrera med Kanadas allra bästa lag nästan.
Ja, nästan. Ja, och det är ju, jag tycker, ser det som ett positivt också att Elias är forward då. För att framförallt har vi ju profilerat oss med väldigt bra backar i några år här.
Ja.
Filip bryter väl av lite mot den mallen, men framförallt känns som Pettersson har möjlighet att bli en superstar. Ja. Rätt så fort.
Ja, men det är ju bra klubb han kommer till, som sagt, och där han kommer få ett stort förtroende från start, troligen då. Alltså bara det kontrakt som de skriver med honom signalerar ju att han är verkligen en grundpelare i deras rebuild här, när han får maxlön plus förmodligen maxbonusar också. Det är ett Conn McDavid / Auston Matthews kontrakt liksom.
Mm.
Och det får inte vilken rookie som helst, utan det får en rookie som har varit MVP i SHL som 19-åring och vunnit SM-guld som MVP och slagit Kenta Nilssons poäng juniorrekord, så att det är en alldeles speciell talang.
Ja. Ja. Och han kommer som sagt till ett bra lag. Han kommer också till en väldigt trevlig stad. Vancouver är ju faktiskt det finaste som finns i Kanada.
Ja.
En av de finaste ställena i hela Nordamerika, lätt. Och det är en stad, hockeyintresset är enormt och klubben är bra att göra med, och han har ju, får ju utöver sin radarpartner Dahlén då, så finns ju även Edler och Markström och Nilsson och Louis där.
Ja.
Så att han kommer att bli väl omhändertagen.
Ja, men det, så känns det verkligen. Så att det känns positivt verkligen för båda parter, både för Elias och inte minst för Vancouver, att det här är klart nu. Och jag kanske får en anledning att åka till Vancouver någon gång, för jag har aldrig varit där. Jag skulle gärna åka dit.
Mm. Ja, vi får göra en amerikansk roadtrip någon gång. Vancouver, Calgary, Edmonton.
Ja,
och Winnipeg. Men det är bara det är mycket svårare att köra i Kanada, i synnerhet på vintern.
Ja, just det.
Ja, just det.
Ja, det är ju svinkallt, har jag förstått också. Oj, oj.
Ja, och igen snöade vägar och berg och skit. Man
måste åka över Rocky Mountains för att komma där.
Ja. Ja, man får nog flyga från Vancouver till Calgary Edmonton, så man kommer över bergen och sen köra till Winnipeg. Så är det.
Ja,
men du måste ju se Vancouver.
Ja, det tycker jag faktiskt också. Det måste jag göra. Jag har bara varit i Montreal i Kanada också.
Jaså, du inte varit i Toronto
ens? Jag har inte varit i Toronto ens, vet du.
Nej,
det är nästan så att du skrattar åt mig nu här.
Nej, inte alls. Jag bara är förvånad. Ja. Jag trodde att du hade varit på så här pilgrimsturer till Toronto.
Sett Hockey Hall of Fame och sånt där.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men du, ska vi ta oss an den stora enchiladan?
En sak till innan den stora enchiladan har gräddat klart. Det är ju Evander Kane.
Ja, just det. Just det.
Nämna. Ja.
Ja, han har skrivit ett jättekontrakt med San Jose Sharks.
Ja, så han fick ju då 7x7, om man ska uttrycka det snabbt. Det vill säga 7 miljoner dollar per säsong.
7x7? Det lät som en
sju, va? Om man ska uttrycka det på det viset. Ja, men det var ett väl tilltaget kontrakt, var min spontana känsla. Så att man väljer att verkligen binda upp honom för som en franchise-spelare nästan, när man skriver ett sånt kontrakt.
Ja, det gör man. Man vet ju inte vad som händer med Joe Thornton och så i framtiden. Och det är också ett slags generationsväxling på stjärn- och ledarfronten då, att det blir Kanes lag.
Ja, men lite så. Mm.
Ja, framöver. Och det finns det mycket att säga om. Det finns ju de som har synpunkter på hans karaktär och hans personlighet. Men det kändes ju som att han hamnade väldigt rätt när han hamnade i San Jose. Det där han har hamnat någonstans äntligen där han trivs. Och och verkar passa in i gruppen. Och han har ju dessutom blivit äldre och mognat. Så jag tror inte att det är något större problem. Det måste de ju ha noterat själva, annars hade de ju inte gett honom det kontraktet.
Nej, precis. För både tränare Peter Bohr som kan vara lite stubborn, och du har ju uttryckt att du inte tycker han är så sympatisk alla gånger kanske.
Ja. En jävla sur gubbe är han.
Ja, precis. Så kan man säga också. Ja. Och även Doug Wilson som naturligtvis skriver här kontraktet, och general managern, har ju liksom bara öst beröm över Kane. Både som person egentligen, hur de tycker att han har varit sedan han kom dit, och inte minst på isen då han faktiskt nästan närmast öste in mål direkt och gjorde ett helt okej slutspel också. Och Joe Thornton åkte och hämtade upp han på flygplatsen när han landade från, efter att ha flugit från Buffalo också, och liksom välkomnade honom och tog in han i gruppen direkt. Så att,
och den fina flygplatsen i San Jose, det är en av de bästa i hela USA. Den är fin.
Oj då.
Ska det sagt?
9 av 10.
Ja, den är fräsch och ljus och härlig.
Och ja, annars tycker jag det är mycket heltäckningsmatta, mörkt och lågt i tak på amerikanska flygplatsen tycker jag.
Ja, men den har en väldigt... Men det är väl lite off topic.
Ja, det var nu väntar den chiladan här och otåligt.
Ja, men tycker du att det är rimligt då med så långt kontrakt och så mycket pengar?
Ja, jag tycker att med tanke på Evander Kanes karriär som fram till de här sista månaderna av säsongen har varit väldigt instabil, väldigt ojämn, en hög högsta nivå men en väldigt låg lägsta nivå, så tycker jag att det är lite riskabelt ändå att skriva ett 7-årskontrakt med en i princip av en 27-28-åring som kommer vara 32, 33, 34 i slutet av det här kontraktet. Och som, ja, jag tycker inte det är nödvändigtvis säkert att han kommer vara en 40-målsskytt gång efter gång efter gång här. Så att skulle jag binda upp en spelare på det där kontraktet skulle jag hellre gjort det med en annan spelare än Andrew Kane. Lite så känner jag, men det är klart att det är inte så lätt att bara lura över spelare hit och dit, utan...
Nej, det är inte så att man kan välja på honom. Nej. Och vem som helst annan.
Nej, utan...
det var ju honom de hade nu till, ja. Till, och hade inte de gjort det så är risken stor att någon annan har gjort det.
Ja, men en aspekt till jag vill lägga till här är, jag undrar vad det här, vi har ju försökt sälja in, eller jag har i alla fall gjort det under nästan 2 års tid, John Tavares till San Jose. Hans kontrakt går ut här i sommar för att de har löneutrymme. Det är dags för liksom lite grann det här generationsskiftet från John Tavares som första center till, eller John Tavares då, från Joe Thornton till kanske, det hade varit passande så här i sommar, men nu kanske inte är riktigt samma flexibilitet lönemässigt när man binder upp Kane på 7 miljoner per säsong. Vi får se, det kan gå ändå.
Apropå Tavares, det var någon som fantiserade om det här om dagen som jag pratade med som sa att det kommer att vara Erik Karlsson och Tavares på Rangers avbryter sin rebuild och knyter till sig Erik Karlsson och John Tavares och Kowalczuk.
Ja. Ja, det ser jag som lika troligt som att Vega skulle vinna Stanley Cup inför säsongen.
Precis. Bra övergång, Jonathan.
Ja, det blev ju en
om jag bara hade haft övergång. Bara hade haft sinnesnärvaro nu att smälla in den smashen också. Men exakt. Vi står ju faktiskt inför det faktum att expansionslaget som inte fanns för ett år sedan är i Stanley Cup-final och kan vinna Stanley Cup under sitt första år. Det är den mest otroliga Cinderella-storyn i amerikansk proffsidrottshistoria och kanske den utmanar det mesta som har hänt överallt.
Ja, det är liksom det som skrälls att man kan blanda in mer än inte bara liksom resten av idrottsvärlden utan resten i alla kategorier. Liksom, det är så stort.
Det är det största som Jesus återuppstod.
Ja, ungefär så. Liksom. Ska man blanda in liksom bibliska termer ungefär?
Ja, ja, det var ju en liten skräll att han gjorde det.
Ja. Ja, men så känner jag. Det, alltså jag, vill inte, jag gick faktiskt häromdagen så lyssnade jag på vad vi sa i vår preview-podd av Pacific Division när vi skulle gå igenom Vegas Golden Knights. Och det rekommenderar jag ingen att lyssna på. Jag blev traumatiserad nästan när jag lyssnade på det. Hur fel vi har haft alltså.
Ja, men vi kan ju trösta oss med att vi inte är ensamma.
Nej, verkligen inte.
Alla var ju, med några få kufar till undantag som sa något annat, så var ju alla ensamma att de skulle bli en dörrmatta. Ja. Och var det någon som sa de kommer vinna sin 20:e seger i mitten av januari.
Ja. Ja, men det var någon av våra poddlyssnare faktiskt, eller om det var en bloggläsare som skrev där att redan i oktober va, att ja, men det, jag tror att det kan bli som för Team Europe i World Cup. Ingen tror på dem. Det är massa ihopskrapat lag som skapar en helt ny dynamik, hierarkilös. Ja. Det kan bli bra.
Ja, absolut.
De gick ju till final. De också. Mm.
Men hörru du, mm. Vi ska nu prata final och konferensfinaler. Och enligt vår vanliga logik, och eftersom vi är så anala så håller vi oss till den.
Ja.
Så vi börjar ute här på östsidan.
Det tycker jag vi gör.
Ja, med den finalist som blev klar här då. För att, ja, som vi nämnde i början, traumatiskt nog för Jonathan Ekeliv, så är det Washington som går till final från öst. De vann Game 7 häromdagen i Tampa, i MLE Arena, med bloggens New York-korrespondent på plats, på läktaren. Det var fantastiskt evenemang att vara på igen.
Ja, du missar ju inte en Game 7, så är det bara.
Jo, det har hänt några gånger.
Men det är få gånger.
Ja, sällan när vi har kommit så här djupt in, då är det som en drog man inte vill vara utan och vara med hela de dagarna. Ja. Ursäkta mig, jag hostar här. Ja, och det var väl, vad ska vi säga om det här? Ja, men det var en udda konferensfinal. Det är först då Washington vinner två matcher i Tampa.
Ja.
Och man tror att oj, ska de svepa dem? De såg så överlägsna ut. Sen går då Tampa vinner tre matcher i rad. De tar två i Washington och Game 5 hemma.
Ja.
Och det känns som de har allt momentum. Men vad händer? De två sista matcherna, Game 6 och 7, så nollar Washington, alltså Tampa.
Ja, det är faktiskt helt sjuka vändningar i en och samma matchserie.
Ja. Tampa gör inte ett mål på sju perioder. De sju sista perioderna är de nollade. Och det är, vi pratar Tampa, ett av de lag som har mest offensiv firepower i NHL-historien.
Ja, som alltså vann grundserien vad gäller antal gjorda mål ganska klart. De gjorde 290 mål i grundserien. 34 mer än Caps till exempel och 15 mer än tvåan, tror jag. Så att det finns firepower som du säger i Tampa. De ska inte behöva gå nolla det i sju perioder i slutet av en sån här serie.
Nej, frågan är ju vad som händer. Steven Stamkos sa efter Game 7 att de gjorde mot oss de här sista matcherna vad vi gjorde mot Boston. Vi fick ingenting. Vi kom inte fram i några lägen överhuvudtaget.
Nej, det är ju, så vill jag säga. Alltså, jag tycker att Washington, jag brukar ju prata om skott från slottet. Så det vill man ju ha mycket av. Det är ju en bra statistik att ha på sin sida att man genererar farliga chanser som det bör innebära om man kommer in i slottet och kan skjuta därifrån. Men om man ska prata om slottet bokstavligt talat, så här, ett slott står parkerat där mitt i zonen, så försökte ju Tampa invadera det liksom. De försökte ta sig in där, de hölls på utsidan hela tiden, men de försökte liksom attackera och ge sig in där, men där stod ju Washington och retirerade inte en millimeter, utan de höll ju ställningarna uppe på muren där, och det var omöjligt att för Tampa att inta den borgen. För att de hölls ju på utsidan hela tiden i deras liksom zone entries när de försökte komma in i zonen. Ja, de kom ju aldrig in centralt som liksom Tampa älskar att göra. Utan det var alltid längs med sarghörnorna och det blev, jag menar, Cooper var ju så otroligt frustrerad i framförallt den näst sista matchen när de också blev nollade då. Och sa att vi cyklar runt i zonen där i sarghörnen hur mycket som helst. Men vad skapar vi för någonting? Inte ett skit. Nej. Vi måste lösa det här, men vi kommer inte in i slottet. Där har de bommat igen.
Ja, det är otroligt anmärkningsvärt, för så bra har ju Washington aldrig spelat defensivt. Eller man har inte spelat så bra överhuvudtaget. Det är något, det har vi ju varit inne på flera gånger, det är något helt annorlunda, något helt nytt med det här Washington. Och det hände när de vände 2-0 underläget i första omgången mot Columbus. Efter det så var det som att de blev förtrollade på något vis.
Ja.
Insåg att det är så här vi ska spela slutspelshockey.
Ja.
Och det är liksom intensifierades ju under serien mot Pittsburgh då.
Ja.
Och alltså ett Washington som förlorar Game 7, eller som förlorar Game 5 och ligger under med 3-2 efter att ha varit i ledning med 2-0 förr, hade ju varit borta, man hade inte haft en chans att komma tillbaka.
Nej, de hade varit slagda på förhand om man säger så.
Ja, och nu går de, alltså som sagt, de går ut och nollar Tampa två gånger i rad. Det är ju helt otroligt.
Ja, precis. Jag är otroligt imponerad faktiskt över deras spel. Och det var lite liknande, vill jag säga, i den här Pittsburgh-serien när de, i den Game 6, när Pittsburgh var tvungna att vinna på hemmaplan. Och liksom Crosby och Malkin och hela det gänget, normalt sett som de har sett ut de senaste två åren, bara vinner en sån match. De gör bara det.
Ja.
Men när de mötte det här Washington-laget, Då får de bara iväg, ja, vad var det, 22 skott på mål på hemmaplan. Hade otroligt svårt, precis som Tampa, att skapa farliga målchanser. Och det var Washington som styrde matchen. Eller kanske inte liksom offensivt hela tiden, att de liksom rullar på. För Tampa, likt Pittsburgh, försökte ju. Men det kändes som att Caps hade matchen under kontroll. Och det var motståndarna som fick, så att säga, chase the game, så att säga.
Ja verkligen. Och just defensiven, alltså, det är ju inte bara backarna. Men de har ju varit en revelation. Alltså Orlov och Niskanen och Karlsson och Hughes. Inte ja, minst Hughes.
Hade han inte gjort det inför slutspelet nu, när han har fått chansen här i slutspelet, så tycker jag att han har etablerat sig. Nu har han ju gjuten igen väl. Det är ingen snack om saken.
Nej, och dessutom då, vad jag skulle komma till, men det är ju inte bara backarna som sköter off defensiven, utan de har ju som lag spelat en defensiv som de aldrig har varit i närheten av förr.
Nej, ja, precis. Alla liksom lagdelar ihop är synkroniserade. Och de offrar sig liksom, och de följer trots system till punkt och pricka. Och trots det så naggar inte deras offensiv, tycker jag. De har en otrolig fart i omställningen också. Så att...
Nej, och sen har de ju då något de heller aldrig haft förut, är ju depth-spelare som verkligen levererar. Och de har haft secondary scoring genom hela slutspelet som de heller aldrig haft förut. Nej. Och det var en stor skillnad mot Tampa, för Tampa hade inte det. När Washington ströp Kucherov och Stamkos, då var det ingen annan som steppade fram heller. Alltså, Tyler Johnson och de här gjorde ju inga mål.
Nej, de hade ju behövt ett mål från i de här två sista matcherna, från en JT Miller eller en Johnny Gaud eller ett backmål eller Ryan Callahan, men nej, det var ingen som gjorde mål.
Nej. Men jag tyckte också det kändes som att Tampa hade slut på bränslet i Game 7, alltså, för att inför tredje perioden tänker man, nu kommer ju de i tidernas push här. Det här kommer, de kommer att tömma bränsletankarna. Men det hände ingenting. Inte ens när de fick ett rätt så tidigt powerplay så åstadkom de någonting.
Nej, det dröjde ju över den halva perioden innan de ens sköt ett skott på mål. I tredje perioden, när de spelar för sitt liv. För sin säsong.
Ja. Och det förstod, av inledningen av tredje förstod man att det är avgjort nu. Kan de inte åstadkomma mer nu, då blir det ingenting.
Nej, så att, ja, och jag var ju...
Och som du påpekade i något bittert sms där, att den gamla klyschan om att ens, de bästa spelarna måste vara bäst i de största ögonblicken, men coacher då försvann till exempel helt.
Ja, nej, jag tycker, ja, och jag har svårt att klaga på coacher, nu skulle man kunna göra en sån här Ovechkin-koppling liksom, att han kliver inte fram, men generellt sett så har ju coacher, han har ju avgjort en elimination game mot Rangers för några år sedan, och han har slagit ut New York Islanders på egen hand, och han var fantastisk i Devils-serien, och han var jättebra i finalen fram tills han blev skadad mot Chicago också, så att men i de här sista matcherna de klarade inte av Capitals, så jag tycker inte att, alltså, det är det som gör att jag ändå har kommit tillbaka lite i fas emotionellt här nu, för att jag har svårt att liksom gräva ner mig så djupt när jag känner att Capitals var bättre, och att vi inte hade, nu säger vi, men Tampa hade inget motmedel.
Nej.
Och så att då blir det som det blir. Kucherov slutade slutspelet på 17 poäng på 17 matcher. Det är inte klappkast.
Nej, men vet du vad, man får ibland intrycket att sådana som han, de lite yngre ryssarna, blir outshined och kanske får liksom jobbigt mentalt när Ovechkin är på det här humöret. Liksom. För att Ovechkin är ju obviously on a mission from God nu. Alltså. Oh. Han gör ju sitt bästa slutspel någonsin, och han har ju inte varit dålig förut. Det är ju viktigt att påpeka det. Men så här enorm har han ju inte varit. Alltså. Snacka om statement i Game 7 när han i första bytet smäller in 1-0.
Ja, precis. Med ett sånt. Och det tycker jag vi är dags att påpeka nu också. Jag måste ju hålla med dig och uppmana våra lyssnare att läsa i ditt sista blogginlägg. Dels ska man ju läsa din blogg naturligtvis, men i ditt sista blogginlägg per kväll, så att säga, per matchkväll, så brukar ju Tadson kliva in och skriva typ en krönika där han sammanfattar matchen. Tadson är en av våra lyssnare och bloggläsare som är väldigt skicklig på att formulera sig och är naturligtvis subjektiv, men har ändå nyanserade, tycker jag, reaktioner.
Ja, när det går bra.
När det går bra. Men jag tycker ändå att han har skett sig rätt bra när de där tunga perioderna förlorat till raka matcher. Men det där Ovechkin-målet som han gör i den matchen, han skjuter egentligen mitt i målet, men ändå hinner inte Vasilevskij reagera. Samma sak i match 5 som de ju visserligen förlorade, men då reducerade han i slutet med en liknande bomb från liksom 15 meter. Eller vad det är, från blålinjen i alla fall. Och alltså det skottet som, det direktskottet, direkt slagskottet som man har, det finns ingen i dagens NHL som kan mäta sig med det. Det finns nog ingen genom tiderna som har det skottet. Vi ska njuta av Alexander Ovechkins direktskott, för det kanske vi aldrig kommer få se igen. Någon som har den releasen, som kan skjuta mitt i mål och ändå göra mål.
Ja, nej, inte ens Patrik Laine har det direktskottet. Han har ju också ett skott som det är unikt. En gåva från Gud, som man säger.
Ja, han har ju det där tysta skottet som han kan slänga iväg en handledare utan att det märks.
Ja, ja. Men det är sant. Det här direktskottet, alla vet vad som ska hända. Ingen kan göra någonting åt det. Det är ju fantastiskt faktiskt.
Han gör det än idag liksom, som 32-åring när alla vet. Ja. Det finns ingen som inte vet vad som kommer hända. Och så blir det mål ändå, trots att han inte får kanonträff och sätter en kryssreba in. Utan han kan sätta den nästan var som helst i målet, så länge inte målakten råkar stå.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Precis, där.
Ja. Och så var det som du påpekade också, det där första målet enormt viktigt då i såna här matcher och överhuvudtaget i den här serien. Men vad som förvånar mig då är att Tampa kom av sig så mycket, för de hade ju en annan plan då, att det skulle inte bli några mål i första minuten precis. Men när det blev det så hade de ingen riktig... Det tog, alltså de gjorde en svinbra slut andra halva första perioden. Alltså den andra halvan av första perioden är ju något av det mest elektriska jag sett på en is, för då var det så mycket känslor och var så jävla fort och sån urladdning av alla gav allt hela tiden att man kunde knappt andas.
Ja, det kulminerar ju nästan när Braden Coburn sliter av Kuznetsovs tröja och Wilson får mod i blicken och vill döda Coburn ungefär.
Ja, han var otroligt arg. Ja. Ja, då var det liksom som man satt och det var nästan obehagligt, starka känslor i luften.
Ja.
Men just att de inte kom igång där i början, och det var någon som påpekade att John Cooper är bra på många sätt. Han är en inspirational och han är bra på att utveckla spelare, individuella spelare, men han är ingen stor strateg under matcherna.
Ja.
Tror du med om det?
Jag tycker generellt sett i den här matchserien så blev han, hittade han aldrig riktigt något svar. Alltså grejen till att de vann tre raka matcher var ju framförallt att powerplay stämde plötsligt fantastiskt bra, eller plötsligt, men det var väldigt bra. Och framförallt att Vasilevski gjorde sina tre bästa matcher i karriären kanske.
Mm.
Men 5-5 generellt sett genom alla sju matcher så var det ju Capital som styrde och ställde. Så att,
ja visst, Vasilevski stal en match i Washington, ska man komma ihåg också.
100%.
Ja.
Men ja. Ja, nej, man kan tycka och tänka och sådär.
Jag frågar inte om Cooper ska sparkas, för det tror jag ingen ens överväger. Nej. Synnerhet som det inte finns några andra namn där ute som skulle framstå som ett bättre alternativ.
Nej.
Men du har ju sagt det förut att även när de har slagit Detroit så har han ju rent matchcoachningsmässigt blivit utmanövrerad av Babcock till exempel.
Ja, precis. Alltså, det blev han ju då. Så att jag tycker att han ibland, alltså han har kanske lite övertro till matchups, tycker jag. Alltså att det faktum att han skulle envisades med att spela Kunitz, Kälen, Paquette hela tiden mot Ovechkin-kedjan. Och de var ju -3 den här matchen på slutet. I alla fall Kälen. Det blir ju att man spelar sin fjärde kedja lika mycket nästan som motståndarna spelar sin första kedja 5-5. Och då tippar ju procentchansen är över på Caps sida, känner jag. Så att jag kan hålla med dig lite grann där. Samtidigt, Boston-serien var ju otroligt bra från Tampas sida, både taktiskt och resultatmässigt och på alla sätt.
Ja.
Så att det är till och från. Men jag kan hålla med om det som är lite frustrerande för Tampas del, det är att att man inte riktigt lyckas ta det här sista steget och vinna den här Stanley Cup-titeln. Man har trots allt varit i två konferensfinaler nu och en final de senaste fyra åren. Men man är liksom 97% bra. Man är inte 100% bäst.
Nej. De måste hitta något som saknas. Å andra sidan är ju fönstret är fortfarande öppet ett tag för Tampa. Bara min bild är att de dock behöver göra några grejer. De måste få mer speed på backsidan. För Dan Girardi, alltså, all respekt för en fantastisk karriär, men det var ju, han var ju inne och ställde till det i den här matchen också, som det så gärna händer när han är med i avgörande ögonblick. Det var en taskig puck han fick på sig som kom i brösthöjd. Som Mr. Bean för att det hände. Det var ju det han gjorde. Burra bara kunde ta pucken av honom. Han och McDonough, jag vet inte. Det var ju ingen jättesuccé att han kom dit.
Nej, precis. Nej, det var det inte. Och Brandon Coburn, visst, han kan vara bra i boxplay när det gäller att inte hantera puck så mycket, när det gäller att täcka skott och vara robust framför kassen. Men när det kommer att faktiskt vara lite konstruktiv med pucken, då har Tampa lite brist på det. Förutom Hedman, Strålman och McDonough, Sergachev, ja, som var den stora positiva biten på backsidan. Alltså, jag tror de flesta Tampa-fans, inklusive Steve Eisenman, tyckte att han var Tampas näst bästa back i det här slutspelet efter Hedman. Och det är ju väldigt positivt för en tonåring att ha det i sig redan nu.
Ja, så det behöver det nog ändå få in några andra namn. Men Girardi skrev bara ett år, eller skrev han två år?
Han har två år.
Ja. Ja, good luck.
Tack.
Vad gäller Washington, då måste jag ju också bara påpeka att det var väldigt snudd på rörande att komma in i omklädningsrummet, eller först att se dem på isen när de firade det här, för att snacka om att de har lidit genom åren och bara varit med om skit i slutspelet. Och lättnaden hos Ovechkin och Bäckström, de två som har varit med längst, det känns ju liksom. Ja. Och komma in i omklädningsrummet. I 10 år har jag fått gå fram till Bäcke så få kommentarer om hur förklarar den här katastrofen.
Ja.
Och det har varit otroligt ledsen av sorg liksom. Och nu får komma in och han är så glad så att det spritter om det.
Ja. Och
det är vackert.
Ja, och det tyckte jag var fint på isen också när de kramades om och egentligen inte sa någonting till varandra. Och så fick de ju fråga om det efteråt. Vad sa ni till varandra? Sa ni någonting alls? Det såg inte ut som det. Och de bara, nej, vad ska vi säga till varandra? Vi vet ju. Den där kramen säger ju allt liksom. Vi vet ju båda vad det här innebar.
Ja, det är fantastiskt fint.
Ja.
Ja. Ja, och nu blir det Washington då i final. Och på måndag får de börja i T-Mobile Arena i Las Vegas mot Vegas Golden Knights. För i västra konferensfinalen då så vann ju faktiskt Vegas med 4-1.
4-1 mot Winnipeg Jets. Det är...
Ja. Bara det säger ju, alltså, det går ju att säga att de i båda konferensfinalerna så vann det sämre laget, höll jag på att säga. Men de som i alla fall såg sämre ut på pappret. För det glömde jag säga om Washington, det ska man ju komma ihåg. De har ju haft mer talangfulla lag än det här som nu äntligen lyckas i slutspelet. Till exempel i fjol var de ju mer loaded med teoretisk talang och begåvning och allt.
Ja, visst.
Men det är inte alltid... Man ska fungera som lag och man ska ha rätt kemi och man ska ha rätt feeling. Och det har de fått i år. Inte med Shattenkirk och Justin Williams och allt vad de hette i fjol.
Nej, det är ju underligt det här med NHL alltså.
Ja. Och ännu mer i väst då, som vi kommer till nu. När vi lämnade Bridgestone Arena efter Game 7, Winnipeg hade slagit ut Nashville. Det var omöjligt att tänka sig något annat än att Winnipeg skulle gå till final.
Ja, men vi kallar det lite grann för den moraliska finalen. Det var trots allt ettan i grundserien mot tvåan i grundserien. Så man har utkämpat ett otroligt slag med väldigt hög kvalitet. Och där man kände att nu tar Winnipeg det här.
Ja, och det är inte bara det. De hade spelat så bra. Och i synnerhet i den där Game 7. Alltså, de manövrerade ut Nashville helt och hållet.
De vinner med 5-1. Liksom. Det var ju minst lika imponerande som Caps Game 7-seger.
Ja. Men bortsett från de första 5 minuterna i Game 1 så... så var det Vegas-serien.
Ja. Det är bara att det är bara att konstatera. Visst, de förlorade den matchen till slut, men som du säger, från bortsett 10 minuter i början av serien så var det Vegas som hade fin kontroll.
Ja.
Och spelade den bästa hockeyn. Och den mest effektiva hockeyn.
Ja. Och bäst attityd. Ja. Tycker jag är väldigt viktigt. För det var något som gjorde mig väldigt förvånad under den där serien. Mm. Och det kanske visar på Winnipegs brist på rutin av slutspel. Och hur man ska agera och tänka.
Till skillnad från Vegas rutin.
Ja, men det är så visst, så kan man ju skratta och se det, men det är ett nytt lag, men spelarna är inte nya, de har varit med, för de har ju enormt mycket erfarenhet från målvakten och framåt.
Ja, det kan man se. Mm.
Men Winnipeg tyckte synd om sig själva. De tyckte att de spelade mycket, att de tyckte, sa gång på gång att vi är bättre laget, men de har sån tur hela tiden.
Ja, det var faktiskt lite så de tyckte det. Mm.
Ja, och det är ju till att börja med så är det ju att visa dålig respekt för sin motståndare. Men det är också att tycka synd om sig själv, och det kan jag tala om att det leder absolut ingenstans.
Ja, du brukar slå fast efter dina år där borta och suttit i så många NHL-arenor under slutspelet att börjar man skylla ifrån sig antingen på motståndaren eller på domaren,
ja,
då har man fel fokus och då kommer man förlora.
Ja, gnälla och tycka synd om sig själv, då... Ja, man fokuserar på fel saker. Det enda man kan göra är det. I någon mån var det ju förstås sant. Det var ju perioder i den här serien när Winnipeg tryckte på något så in i helvete och inte fick någonting för det. Och så kommer Vegas med sina momentum-killing-mål. De har ju en enastående förmåga att göra mål i rätt tillfällen.
Ja.
Det hände ju 3 matcher i rad att precis när Vegas hade gjort kvitterat eller kom in i matchen så bara går det mellan 12 sekunder och 1,5 minut gjorde det i de 3 matcherna innan Vegas gjorde ett till mål och bara tog bort momentum.
Ja, exakt.
Men alltså, och det enda man kan göra i det läget, det är ju inte sitta och gnälla för media åtminstone om att man har otur. Utan det är bara att bita ihop och säga att vi måste spela ännu bättre. Vi måste vara ännu skarpare. Vi måste vara mer killer i avslutningarna.
Ja, nej, för det var lite så, för att Winnipeg, de är ju alltså, de är väldigt offensivt potenta, så alltså, det är ju inget snack om det, och Scheifele som slutade det här slutspelet på 14 mål liksom.
Ja.
Och deras powerplay och alla vapen de har och det trycket som de stundtals skapade, men jag tyckte de blev, alltså just som du säger, utifrån det så blev de så otroligt frustrerade ju längre serien led, och därför är det på det viset inte överraskande att det blev 4-1 i matcher, för att Jets, den där snöbollen, frustrerande snöbollen, om man kan uttrycka det så, den blev större och större och större, och då blev det bara svårare och svårare för Jets att mobilisera fram den pushen som krävdes för att kunna vända på serien.
Absolut. Ja, jag säger tycker synd om sig själv. Frustration är ett annat väldigt bra uttryck i sammanhanget. Om man liksom börjar idissla sin frustration och ägnar sig åt den, då blir den ju bara större.
Ja. Och då tog det ju stopp, till och med på hemmaplan liksom. När man har whiteout i ryggen och så vidare. Så lyckas Vegas liksom vinna den svåraste fjärde segern där.
Ja, det går inte att sluta vara imponerad av Vegas. Vad håller de på att ställa till med? Men de spelar, vi har ju varit inne på det hela tiden. Jag tror jag sa det redan förra, när vi var mitt i serien, att Nashville är väl egentligen ett bättre lag då, som Winnipeg slog ut. Men det är ändå svårare att spela mot Vegas. Detta exceptionellt välcoachade lag som har sån jävla speed. Inte bara att de är snabba på skridskorna när de kommer åka. De spelar hockey så fruktansvärt fort allihop som lag. De är liksom en enhet som sitter ihop, som pucken går något fruktansvärt fort emellan. Men de är också lika snabba när de försvarar sig eller forecheckar.
Ja, de är ju otroliga utan puck också. Alltså, på alla sätt och vis. Och jag har ju tjatat nästan i hela slutspelet i respektive serie här, de här 3 som har varit för Vegas, att de vinner mittzonen också hela tiden. De är så. Ja. Och där det är tråkigt att prata om, men där är de ju så otroligt intensiva, både med puck och utan puck. Och tvingar lag att inte spela sitt spel. Alltså, Winnipeg Jets spel funkar inte när Vegas är så tajta. Och ja, det tror jag kan bli ett bekymmer här för Washington också. Alltså, när man möter Vegas så blir det att man måste anpassa sig på något vis. För att det går inte att flyga fram mot dem.
Nej.
Och det är ju imponerande att de har den kvaliteten i laget. Att de har lyckats få fram det. För det är inget annat lag som riktigt kommer upp i den kvaliteten, tycker jag.
Nej, och snacka om secondary scoring. De har sin första kedja som är fantastiskt livsfarlig. Med Smith och Wild Bill och Marsh så.
Ja.
Men de får ju bidrag från hela laget. De har väl kanske minst spets av de lag som har varit i konferensfinal.
Ja.
Men vad är det du brukar säga? Mer bredd på spetsen? Eller?
Ja, det som brukar jag säga.
Ja, för att det är ju alla kedjor gör mål. Gör inte Smith och Karlsson mål så kommer Tuck eller ännu längre ner i hierarkin.
Men Ryan Reeves, det var han som gjorde det sista målet som till slut skickade ut mig. Bara det är ju ironiskt.
Ja, det är surrealistiskt att Ryan Reeves går in och avgör en konferensfinal.
Ja, precis. Alltså som har varit in och ut i laguppställningen i St. Louis och som är väl liksom urtypen på spelartypen som ska bort från NHL ungefär. Och ja. Som ju då Pittsburgh tog in inför säsongen för att vi ska ha en beskyddare till Sidney Crosby i nästa slutspel. Det behövs, fick Jim Rutherford för sig. Men sen så inför slutspel, vi skiter i Reeves. Han är för dålig. Och skickar han till Vegas. Och så är det han som gör det här målet till slut. Och en sån som Ryan Carpenter har gjort mål också som blev wavad av San Jose. Och bara en av alla misfits liksom, som de har plockat in under säsongen också. Inte bara i expansionsdraften. Liksom.
Nej, men så ska vi också nämna då att de har sin Conn Smythe-kandidat har de ju i kassen. I Marc-André Fleury. Ja. Han har varit med om mycket i sitt liv, men jag tror aldrig han har spelat bättre hockey än han gör nu.
Nej, precis. Alltså, han är ju precis Marc-André Fleury, MVP.
Flower power har de, säger de i Vegas.
Ja, det var lite pinsamt faktiskt. Förlåt mig. Nej. Men jag tyckte det rimmade så fint i alla fall.
Helt okej, okay, ja.
Men han... och det är det som det var lite kul där, apropå gnälla lite grann som vi var inne på förra podden, när Hellebuck sa att han är väl bra, men jag skulle aldrig byta min målvaktsstil mot hans.
Nej, som
han fladdrar runt och slidar så är liksom 80-talsräddningar och ligger i spagat och kastar sig raklång som en fotbollsmålvakt liksom. Tar folk i örat till och med, som vi såg. Fleury är inne på det nu. Han är ju så där avspänd som bara han kan vara. Och han hävdar ju nu att han har liksom han har verkligen förstått hur han ska agera för att maximera sin prestation. Alltså han ska ju vara sig själv och inte bli så nervös som han var ett tag när han var känd som en choker liksom under vissa Pittsburgh år. Mm. Och när han blev utkonkurrerad som första målvakt och han har haft olika målvaktstränare genom åren. Han har liksom plockat det bästa från respektive erfarenhet och från respektive målvaktstränare. Och nu har han liksom fått ihop pusslet, om man kan säga det så. För att nu har han ju allt plats och är ju liksom så mycket MVP så att han nästan kan utses till få Conn Smythe trots att inte Vegas skulle vinna. För så överlägset etta på den listan är han kanske just nu, med Ovechkin kanske som utmanare.
Ja, det beror ju på vem som vinner. Det är i princip alltid laget som vinner som får Conn Smythe vinna den. Men det är väl rätt givet nu att i alla fall innan vi går in i finalen så är det Fleury i Vegas och Ovechkin i Washington.
Ja.
Ja. Ja. Väldigt, väldigt speciellt är det ju då. Vi kan ta och titta på finalen nu. Om du inte har något mer att säga om den här konferensen. Det blir alltså Vegas Washington. Det var inte många som hade den du.
Du, inför säsongen var det ingen kan säga. Och inför slutspelet var det väldigt få. Och inför konferensfinalerna så tror jag det var fler som skulle ha sagt Winnipeg Tampa än Vegas Washington. Faktiskt.
Ja,
så
absolut.
Det är så osannolikt där ju.
Ja. Ja, det är till och med så att Vegas ställer till det för bookmakers i sin hemstad om de vinner. För det var ju några innan säsongen som när de stod i 500 gånger pengarna som bara ville på skoj la stora gamblers in stora summor för att få en souvenir på en bong liksom, som det står Vegas Stanley Cup-mästare. Skulle de nu vinna så blir det fruktansvärt svettigt för några bookmakers.
Ja, det är vissa som ska ha sjusiffriga belopp dollar alltså, om de vinner.
Varför gjorde man inte det för?
Ja, det är så dåligt. Alltså. Det är så enkelt att göra det. Bara lägga $5 på Vegas inför säsongen. Bara på skor.
Men om man hade haft lite mer, om man la in $500 när det stod i gånger 500 då. Då hade man haft ingenting mindre än $250,000 att hämta ut nu.
Ja, och då hade du lagt ner den här podden och flyttat till Hawaii.
Nej, aldrig Jonathan. Jag säger, om jag ska bli miljardär i dollar så kommer jag inte lägga ner den här podden. Det kommer vara vad jag gör.
Snyggt. Ja. En bra statement. Men en annan intressant sak som jag måste bara fråga, för jag tror du har bättre koll på det. Alltså det är någon slags strejk på gång också i...
Ja, det är ju, finns i bakgrunden här att det kan bli ett praktfiasko på det sättet att 50 000 medlemmar i hotell- och kasinofacken i Las Vegas röstade för några dagar sedan att de auktoriserade, som det heter, en strejk. Det betyder att de som förhandlar får utlysa strejk från och med 1 juni. När som helst efter 1 juni, om de inte har kommit överens, så kan de gå ut i strejk och då stänger de ner hela stan. Då slutar allt fungera. Okay. Finns det inga hotell och inga kasinon, och då vet du fan hur det ska gå att genomföra en final.
Ja, det blir ju katastrof, för den ligger ju mitt på strippen där arenan, och hela grejen med Vegas är ju strippen, att det ska vara välfungerande och...
Ja, men inte bara det. Folk ska ha någonstans att bo. Ja, det kommer att vara sak, katastrof för lagen och media och fansen.
Ja. Det får inte hända för den här finalens skull alltså.
Nej, vi får flytta till Honda Center i Anaheim för några matcher.
Ja, men så som den här NHL-säsongen utvecklar sig, så kanske inte det är helt orimligt.
Nej, du kanske såg mitt inlägg jag skrev för några matcher sedan, att det här är ytterligare bevis för att vi har en bugg i The Matrix. Vi lever i The Matrix, och nu händer det så mycket konstiga saker så att det måste vara en bugg. Donald Trump blir president och Leicester vinner Premier League och Vegas går till Stanley Cup-final. Det kan ju inte hända det.
Det är inte naturligt så att säga, utan det är någonting som har hänt, som har gått snett, helt enkelt.
Ja, det är något som är off i världen, helt enkelt.
Ja.
Ja. Vi får väl hoppas att... Jag hoppas ju att kasinorna tar sitt ansvar och betalar folk. Jag tänker inte skylla på dem som går ut i strejk, för de har säkert rätt. Ja. Och som varande en som har varit med och finansierat dessa förbannade kasinon, när jag lämnar mycket pengar, så tycker jag att min röst är att ge dem vad de vill ha.
Ja.
Inte bara för att de ska få en final, men de förtjänar garanterat. De har så mycket pengar på de här kasinorna så de får inte plats med.
Nej.
Men du, en annan, innan vi går vidare med allt här, är ju då att det är också en George McPhee-serie på ett väldigt speciellt sätt. Han byggde Washington och nu har han byggt Vegas, och nu möts de i final. Det är ju väldigt speciellt ändå.
Ja, precis. Alltså, Caps-supporter kanske tycker att det har gått några år sedan han var där nu, men det är trots allt han som har värvat in, kan man ligga bakom minst hälften av deras bygge. Det är ju, han var ju där så pass länge, så att det var Ovi och Bäckström på han, det var Kuznetsov, det var John Carlson, det var faktiskt han som var med och draftade Burakovsky och Christian Jus.
Ja.
Han ligger ju bakom det här Capitals-bygget.
Ja.
Han har gjort sig till så att de inte har med Filip Forsberg här i finalserien visserligen. Men så lite bra verk gjorde han för sin egen del i alla fall inför den här finalen i Caps. Men det är hans bygge, Caps också, kan man till viss del säga.
Men det som är det väldigt speciella med det här är ju då, vad gäller honom, att nu finns det då, jag har irriterat mig på synpunkter från folk som inte följer NHL och inte har satt sig in i hur expansion draften och överhuvudtaget lönetaket fungerar, och nu har en massa åsikter om att det här bevisar att NHL är si och så, och det är bara massa skitprat. Å ena sidan så var det ju inte så att de här spelarna som blev inte skyddades i expansionsdraften då, det var ju få man kunde ha synpunkter på. Vad fan skulle de andra lagen göra? Liksom. Dels var de tvingade att skydda några av kontraktsskäl. Mm. Och att man kan ju tycka att Florida till exempel gjorde jävligt fel.
Verkligen,
Och några till. Men som regel så var det de som inte skulle bli skyddade som inte blev skyddade. De hade ingen val. Så ja. Det är inte så att de andra lagarna var helt dumma i huvudet och bara sagt de här vill vi inte ha. De var ju tvungna.
Ja, det är inte så att Washington inte vill behålla Nate Smith.
Nej.
Till exempel.
Nej, precis. De ville verkligen så åsikten behålla honom. Att det består av ett lag som de andra inte ville behålla, det är ju inte riktigt sant.
Nej, precis.
Hade de fått behålla dem så hade de gjort det. I samtliga fall.
Nashville ville inte släppa James Neal till exempel.
Nej, men de
ville behålla sina topp 4 backar och kunde de bara skydda 4 forwards. Och kan man bara skydda 4 forwards, då är det ju verkligen bra spelare som blir tillgängliga.
Ja. Och samtidigt så är det ju andra sidan av myntet är att vilket geni McPhee och scouterna är. Och det är ju inte heller sant, för de byggde ju inte det här laget för att gå till Stanley Cup-final. Det var inte alls tanken.
Nej.
De samlade på sig en viss sorts kontrakt och en viss sorts spelare för att kunna trada och bygga på framtiden.
Ja, men precis. Alltså det var ju jättemånga spelare på korta kontrakt här och som skulle skeppas när Vegas skulle vara sellers vid deadline.
Ja.
Alltså James Neal som jag nämnde till exempel som har utgående kontrakt, Jonathan Marchessault som jag har förlängt visserligen. Han skulle förmodligen också ha skeppats iväg och vi kan ju nämna hur många som helst.
Ja, William säkert också. Han var en stabil tvåvägscenter som hade gjort 9 mål som mest. Och det var väl tanken var att han säkert skulle kunna vara någon annanstans i det här laget.
Ja, alltså jag vet inte. Han hade åtminstone behållit rättigheterna för det, som att han är RFA och så pass ung. Men de hade ju absolut inte, alltså vad de än säger så hade de inte tänkt sig att han skulle bli deras första center och göra 43 mål och leda dem till en Stanley Cup.
Nej.
Det kan man ju slå fast i alla.
Nej, så att det är mycket, mycket skitprat. Det här är bara en helt otrolig saga som bygger på att den som verkligen ska ha cred är ju inte McPhee, utan det är ju coachen.
Ja.
Gerard Gallant. En av de bästa tränarinsatserna någonsin skulle jag vilja säga.
Ja, verkligen. För att understryka din tes lite ytterligare här med McPhee. Han gjorde ju faktiskt en trade där han tänkte sig att men nu, de här misfitsen går ju bra, så nu ska vi ta in en spelare som jag vill ha hit som ska vinna. Vi tar in Thomas Tatar, vi skickar ett av våra första val jag har fixat här nu, och så skickar vi ett andra val och ett tredje val också. Nu Gallant, nu får du Tatar här, va? Det känns bra. Och så blir han helt i scratch i princip.
Ja.
Så han var ju inte en misfit, utan han är ju faktiskt en sån som de har tagit dit för att förstärka laget, men han har inte platsat.
Nej, Gallant och Gallant ihop med den här misfits-attityden de har, den har ju svetsat samman dem ihop med vad som hände precis innan säsongen där med att de skulle vara med och hela sin stad efter terrorattacken. Och hur mycket näring de har hämtat ur det här att de är ett helt nytt lag som har något att bevisa.
Ja, alltså det låter... Det är lite svårt att prata kring det, men det är ju inget snack om att det har fört samman staden. Liksom, att Golden Knights har integrerat som en, nästan, alltså det är kanske överdriva, men nästan som en grundpelare för lokalborna.
Ja, och absolut.
Då vill jag nästan knyta samman till en sak som du upplevde förra veckan. Det är bara att kolla på deras träningar. Alltså, det är fullsatt, de har DJs, alltså det finns inget annat lag som det är som grej kring träningarna, och det finns många som kanske inte har råd att gå på matcherna för det kommer ju vara svindyrt nu. Men de går på träningarna istället för att de vill uppleva det här Golden Knights-laget. De är så populära i den här stan så att de till och med kan, alltså att det är nästan lika hett att gå på deras träning alltså.
Ja, som det pratade jag väl om förra veckan när jag hade varit där och gjort reportage om just det här där människorna där säger att de Golden Knights har hjälpt dem och visa sin sanna identitet utåt, eftersom det är så många som inte kommer från Vegas, turister så som tror att Vegas bara är strippen och att de som bor där bara är konstiga människor som lever på gambling. Men de har en helt vanlig community, helt vanliga människor. Det bor ju 2 miljoner där i dalen. Och det här har hjälpt att visa att vi är som alla andra och vi vill ha ett lag att hålla på. Här får vi ett sätt att bevisa det.
Ja, för det är så som den stan och som spelarna har tagit till sig Golden Knights. Det är klart att vilken enande kraft det är. Och har man det i ryggen när man går in i en Stanley Cup-final, det är klart att det är något speciellt med det här laget, den här klubben.
Men det ska sägas att Capitals har också skapat någonting väldigt speciellt hemma i Washington nu i huvudstaden. Ja. För där, det är inte bara så att Capitals inte har lyckats de senaste decennierna här och ställt till det i slutspelet. Alla andra lag har ju också, som de har ju lag i NBA och NFL och i baseball. Mm. Och det, ingen har varit i en final på över 20 år i Washington.
Nej, precis.
Så nu sluter den stan också verkligen upp kring Caps. Och de är också en stad som inte liksom folk ser på helt normalt. De tror att det bara är regeringen som finns där. Liksom. Men det finns ju alldeles vanliga människor där med. Ja. Och de är otroligt, otroligt lyckliga över det som händer nu. Det kommer bli ett så jävla tryck i betongbunken också. För är det någon som har hungrat och törstat efter framgång så är det ju Caps-fansen.
Ja, verkligen. Alltså, de satt ju där i sitt watchparty i betongbunken och såg Game 7 där. Och sen när det väl blev seger, ja, då på de här pompösa Washington-gatorna så var det ju det röda folket. Rödklädda folket som var ute och tokjublade som att de hade, som om det var sommar 94 i Sverige ungefär.
Ja.
Så att det märks ju verkligen där också att det är, alltså vi brukar prata om feeling, att det är viktigt när lagen verkligen hittar sin, ja men den där känslan som bara gör att man vinner. Det kan man ju verkligen säga att båda de här lagen har i överflöd nästan.
Ja. Ja, det har vi.
Det är sådana sagor båda två.
Som någon sa att det är städerna i Stanley Cup-finalen, det är en som är känd för synd och korruption och elände och hemska saker. Och så är det Vegas också.
Ja, det var bra faktiskt. Den hade jag inte hört.
Ja. Men ja, det känns jävligt, jävligt svårt att tippa hur det ska gå också.
Ja,
alltså... Det är ju nästan alltid i finalen, för det är de två lag som går dit har ju båda vunnit tre serier och har i allmänhet enormt flyt och enormt bra känsla och det är förlöst en massa saker, men det här känns extremt svårt. På pappret igen så är det ju så att Washington borde kanske vinna det här. Ja. Men vi har ju sett Vegas gång på gång på gång beat the odds.
Ja, precis. Alltså jag har vägt fram och tillbaka här och inför podden har jag bestämt att nu ska jag komma med ett slutgiltigt tips, så har jag tippat båda lagen i varannan timme ungefär.
Ja, jag väntar ju på att du ska leverera tips till mig och bloggen också.
Ja, just det. Precis. Exakt. Men jag har inte riktigt kommit fram till det, men nu måste jag stå för det tipset som jag kommer fram till just nu här i podden. Det, kanske, eller jag kanske kommer med ett annat tips i bloggen. Vi får se om jag kan stå för det här. Men, på något sätt så håller jag lite en tumme för Washington ändå. Jag hoppas mycket på alltså att Ovechkin och Bäckström ska få den här förbannade titeln till slut.
Ja.
Och på något sätt så, nu säger jag emot mig själv lite grann, men den här Vegas-storyn, alltså det här med bugg i systemet. Alltså jag har följt NHL i hela mitt liv. Jag älskar NHL. Jag försöker sätta mig in i så nördigt det går och jag vill veta allt. Men när sånt här händer, alltså, vi pratar varje inför år inför slutspel att liksom, ja, den äldre storebrorsan som släppts ur fängelset ska ställa till trubbel. Man vet inte vad slutspel är om man inte har upplevt det några gånger. Liksom, ett lag måste komma ihop och förstå det innan de kan verkligen lyfta i det. Men att då Vegas gör det här, det förstör lite grann mitt liv. Så som jag har läst det de senaste åren. Det är liksom, det får inte vara så här.
Det här är underbart utläggning.
Ja,
för höra mer.
Ja, så därför vill jag liksom, på det viset så vill faktiskt inte jag att Vegas ska vinna. Och när jag har de här känslorna faktiskt för Ovechkin och Bäckström rent emotionellt och för alla Washington-fans faktiskt som jag unnar framgång efter ett decennium av fruktansvärt lidande, så säger jag 4-2 till Washington att de får avgöra inför sin hemmapublik i betongbunken.
Mm. Ja, jag har liknande tankar. Det känns som ödet på något vis nu har bestämt att, eller ödet, han har ju själv bestämt det, att Ovechkin är, som jag sa, han är on a mission from God. Ja. Och när han är så här nära och de har visat sån enorm karaktär på vägen fram och de nollar Tampa av alla två matcher i rad. Ja. Så rent logiskt så känns det som att Washington vinner. Och det känns också som 4-2 tycker jag. Men jag har tippat mot Vegas i alla tre serierna hittills. Och de har vunnit och de har ju sagt flera gånger, fortsätt gärna så. För de har absolut inget emot att vara nederlagstippade. Tvärtom.
Det är, ja, det de är lyriska när du säger så här, när jag säger så.
Ja, de lever ju på det. Så ja. Att jag blir absolut inte förvånad eller chockad om de vinner med 4-2 istället. Men utgångstipset måste vara att detta Washington som har kommit så här långt äntligen vinner. Och du har ju rätt, det har jag inte ens tänkt på. Men tänk om de gör det på hemmaplan i game 6.
Ja, det är faktiskt... Ja, det är nästan det ultimata slutet på den här säsongen. Ändå måste jag säga lite subjektivt faktiskt.
Ja men det är ju också en... Om Vegas vinner så är det en fullbordad, sanslös saga som vi aldrig kommer få uppleva igen.
Nej, det går liksom inte. Nej, verkligen inte. Vinner de så är ju det... Ja, det är som vi sagt. Det är liksom... Vi får backa 2000 år innan vi hittar något liknande... Skräll,
ja,
liksom.
Så att, ja, att en person reser sig ur graven och flyger till himlen. Det är, ja, på den nivån.
Det är på den nivån liksom. Så att, hur det än går så vet vi att det är en helt otroligt slut på den här säsongen som vi som går till historien hur som helst.
Ja. Och ja, båda är såklart, ingen har vunnit Stanley Cup förut. Vi kommer få en ny Stanley Cup-vinnare och vi kommer få nya svenska Stanley Cup-vinnare. Ja, ingen av dem har vunnit förut. Antingen kommer de till Gävle. Och då i två dagar för Jus och Bäckström och Malmö då. Eller så kommer de till Märsta och Skellefteå.
Just det. Precis. Ja, det låter trevligt oavsett det.
Ja. Du är ju Gävlebo.
Ja, jag är ju det. Jag brinner ju lite extra för det faktiskt.
Så du får väl åka till och titta när Valbos Finest står där med buckran.
Ja, i Nick Back Arena.
Ja. Ja, men nu går vi händelserna i förväg. Vi har finalen börjar på måndag. I Las Vegas som sagt. Och sen är det pågår i, om det blir 7 matcher så pågår det i 17 dagar tror jag.
Ja, det är ju precis. Nu är det lite annorlunda här. Det är ju 2 vilodagar mellan matcherna.
Nej, inte mellan varje match. Det är 2 vilodagar mellan när de byter stad.
Ja, just det. Precis, exakt.
För att, det börjar med måndag, onsdag, lördag.
För spelarnas skull och delvis lite för din och medias skull här så att ni ska hinna ställa om. Det blir ju, ni åker ju mellan några tidsskillnader och långa flygresor nu.
Ja, det är 3 tidszoner man ändrar. Det är, ja, vi är tillbaka på, ja, det är väldigt långa resor. Det är som San Jose, Pittsburgh, fast längre.
Ja, just det. Och Rangers Kings.
Ja, vi är på, ja, Rangers Kings är så ungefär är det.
Att det känns som att den här 200-poddaren som är väldigt nära här nu, den kommer ske precis i slutet av Stanley Cup-finalen. Kanske är det då som själva Stanley Cup-finalen är korad.
Ja,
det är bra tajmat alltså.
Ja, det är bra tajmat det. Ja. Jonte, men nu säger vi adjö för den här veckan va?
Jag tycker det faktiskt. Och vi tackar alla som lyssnar på oss ända in här på sluttampen av säsongen.
Ja.
Och önskar en trevlig Stanley Cup-vecka, säger jag.
Verkligen, ha en underbar final. Så hörs vi när vi är mitt i den nästa vecka.
Ja. Tack så mycket och hej.
Hej hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 They
otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.